Sen minns jag inte riktigt hur lång tid det går, men till slut bestämmer man sig då för att man ska sänka honom i en sjö. Så man virar in honom i presenning och slår kättingar om. Så åker man ut den här sjön och sänker honom under isen då.
En gång har jag gråtit i Efterlyst. Vi hade följt ett fall med en liten flicka som försvunnit och nu hade hon hittats. Mördad, misshandlad och våldtagen. Jag visste att det skulle bli svårt att stå där i studion och rapportera om fallet. Så jag valde att inte titta på det inslag vi gjort i förväg. Jag valde att inte prata ingående med reporten som gjort inslaget. Jag valde att mest hålla mig för mig själv hela dagen fram till sändning. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Men när jag stod där och berättade att flickan hittats död och påannonserade inslaget som skulle komma, så brast det. Jag kände att min röst svek mig och att det brände i ögonen. Jag tror inte tittarna han ser det eftersom inslaget började rulla precis då. Men mina jobbakompisar i studion, de såg. Jag får ibland frågan om vilka fall som berör mig mest. Och det är förstås när barn drabbas. När flickor förs iväg av okända män och mördas. När två små barn slås ihjäl i Arboga av en svartsjuk kvinna. När en liten flicka på väg hem från skolan i Bildal blir överfallen och våldtagen av en man som döms mer än 20 år senare. Och så fallet med 10-åriga Bobby förstås. Den gången grät jag inte. Kanske för att detaljerna och omständigheterna i det fallet var så fruktansvärda, så verklighetsfrämmande att de helt enkelt inte gick att ta in. Det kan vara det värsta fallet vi någonsin rapporterat om. Att ett barn blir mördad av en okänd person är ohyggligt och berör oss alla i djupet av våra själar. Men att ett barn inte bara dödas utan dessutom torteras i veckor av de som borde vara den fasta tryggheten, mamman och styvpappan, ja, det övergår allt vad jag kan förstå. Det började den 29 januari 2006 klockan 16.47 i köpcentret Bäckebol på Hisingen i Göteborg. En man ringer larmcentralen och anmäler att ett barn försvunnit, hans styvson, 10-åriga Bobby. Mannen har tillsammans med Bobbys mamma gått in för att handla. Bobby ville inte följa med utan väntade kvar i bilen. När de kommer ut från affären är han borta. Sven Albin var den som tog hand om utredningen om Bobby.
Jag var ju så att säga spaningschef på länskriminalpolisen då 2006 och det här ärendet rullade igång en eftermiddag kan man ihåg och det var ju så att Bobbys föräldrar anmälde till polisen att Bobby var försvunnen och det hade skett enligt deras utsagor då utanför ett varuhus ute i Bäckebol på Hisingen. De hade gått in för att handla blommor, de skulle besöka mormor i Kungälv och hade på sin resa från Eksjö då stannat till där och Bobby hade inte velat följa med utan han stannade i bilen.
Det blev en betydande insats som drog igång för att hitta Bobby. Alla polisbilar i området, alla väktare, alla sjukhus underrättades. Radiopolisen, piketen, hundpatruller, rytteriet, sjöpolisen, helikopterpolisen, trafikpolisen. Alla deltog. Man kallade till och med in militären att hjälpa till och efterlysningar gick ut i radio.
Ja, det var väl det enligt de mått mätt som man har i en storstad så var det ju väldigt mycket folk. Det tillsattes ju en polisinsatschef. Han fick rätt mycket folk till sin hjälp med hundar och hästar vill jag minnas. Det var också helikoptern var där. Man sökte, det var ju stora parkeringsytor som skulle sökas av. Det fanns snö. Så det var ju en ganska besvärlig situation.
Men trots den enorma insatsen hittades inte Bobby, inte ens det minsta lilla spår kunde man finna. Han var borta. Och självklart förhördes de två föräldrarna, styvpappan Eddie och mamma Nina. Och den bild polisen fick fram av Bobby var bilden av en komplicerad liten kille.
Vi fick ju ganska snabbt för oss att han kanske inte riktigt kunde ta hand om sig själv.
Men det var någonting som inte stämde. Redan de första poliserna som kom till platsen och pratade med mamman och styvpappan fick en känsla av att något var fel. Ingenting konkret, inget märkligt i historien, inga mystiska spår. Men något var det. Kanske att både mamman och styvpappan verkade ganska oberörda över det som hänt. Deras barn var försvunnet, men ingen av dem reagerade som man skulle kunna förväntat sig. Så länskriminalen, som egentligen inte hade något med letandet att göra, blev inkopplade ganska tidigt.
Ganska tidigt där faktiskt så fick vi klart för oss detta och börja titta på detta. För det är ju så när det gäller försvinnande anmälningar att man kanske för ofta man tittar inte på om det är ett eventuellt, kan vara något eventuellt brott emellan. Men av någon anledning som jag nu inte exakt med minst detaljerna så kom vi in i bilden och blev informerade väldigt tidigt. Vi har en rutin, eller hade en rutin i Västra Götaland där alltså man informerade brottsutredare, eller chefen för spaningsroten då, om det på dagtid, om att det här hade hänt och att vi skulle ha en viss beredskap då.
Så parallellt med att alla patruller var ute och letade efter Bobby så drog länskriminalen igång en utredning om familjen. Och det man fann var oroande. Inte bara när det gällde Bobbys diagnos. Han hade tidvis bott hos en stödfamilj i Stenungsund där han trivdes bra. Han hade också en väldigt bra relation till sin mormor. Och när utredarna talade med de här personerna så berättade de alla om hur Bobbys mamma träffade sin nya man Eddie och hur hon ganska snabbt flyttat in hos honom som bodde i ett ensligt belagt hus i Småland och hon tog Bobby med sig. Det här hände sommaren innan han försvann. Och från december hade ingen av dem haft någon kontakt med pojken, trots upprepade försök.
Vi hörde ju mormodern, vi hörde han hade en stödfamilj i sitt tidigare boende uppe i Kungälvs Stenungsundsområdet. Och vi hörde ju naturligtvis också folk försiktigt till en början just i det där de bodde nu eftersom de fortfarande inte var på fri fot så att säga.
Vilken bild var det som kom fram i de här förhören?
Att han älskade sin mormor. Det var hans absolut. Och han älskade sin stödfamilj. Det visade sig då också att mamman hade på något sätt, nu kommer jag inte ihåg om det var via någon form av en gammal form av Tinder om man säger så, att de hade kommit i kontakt genom någon form av forum där man sökte sig till varandra och mamman blev väldigt förtjust i mannen och då var hon ju och pojken boende i Kungälvsområdet. Men ganska snart så bestämdes det att man skulle flytta hem till mannen uppe på höglandet utanför Eksjö. Då.
Fick du någon bild av relationen mellan mamman och Bobby?
Ja, inte mer än att mamman hade ju en någon form av känslomässig störning. Att det var så att säga mormon som var den trygga hamnen i pojkens liv.
Vad både stödfamiljen och mormor var överens om var att Bobby knappast skulle våga att lämna bilen och ge sig iväg ensam. Hans diagnos gjorde honom extremt blyg och det här skulle vara helt olikt honom. Det här var förstås oroande information för utredarna. Men det mest oroande gällde i det här läget inte Bobby utan styvpappan. Det visade sig att han var känd sedan tidigare av polisen för mycket allvarliga brott.
fick ganska snabbt klart för oss vem styvpappan var. Och deras berättelse var väl inte riktigt 100 heller, utan ganska snabbt så skrevs det en anmälan om människorov, tror jag. Och vi följde med i utredningen, så att säga. Men allt inledande arbetet byggde ju på att söka, naturligtvis. Mm. Det var ett jätteinsats ute på Hisingen.
Det som utredarna fick reda på rätt snabbt var alltså att styvpappan Eddie tidigare dömts för brott. Och de uppgifterna, plus det märkliga beteendet hos mamman och styvpappan, gjorde att Sven Albin och hans team beslutade sig för att gå vidare. Det här handlade förmodligen inte om ett försvinnande. Den saken stod allt mer klar. Så de kallar upp de två personerna till förhör.
Alltså, det är lite grann olika hur man gör med försvinnanden. Man, i alla fall var det på den tiden, det var inte självklart att de förhördes på det viset, utan man talade med dem tillsammans, föräldrarna och så där vidare. Men här tog vi ganska snabbt ett beslut om att de skulle tas med till polisstation för att höras var för sig ordentligt. Då.
Mm. Du sa att ni fick ganska klart för er vem styrpappan i det här fallet var. Vad var det med honom som gjorde att ni reagerade?
Nej, han var ju då, det fanns ju en, han hade ju en historia som var ganska otäck. Han hade dömts för ganska fula brott tidigare då, mot kvinnor bland annat då.
Ni tog in dem till förhör då ganska tidigt. Vad sa de där?
Nej, de hade en berättelse om att de som sagt hade bestämt sig för att åka och hälsa på mormor i Kungälv. Pojken var med, de hade åkt ifrån Eksjö då, kört ifrån Höglandet och ner mot Göteborg, och så bestämde de sig för att de skulle stanna vid Bäckepool och köpa blommor till mormor. I själva första förhöret kan man ju säga då också att de hördes ju, och sen fick de gå tillbaka, åka ut till Bäckebol igen. Medan vi fortsatte vårt sökande. Så att det som sen gick det ju några dagar innan, så att säga, det vidtogs några åtgärder mot paret då. Vi byggde upp en misstanke mot dem så småningom då. Man kan väl säga också att det var ju i stort sett en historia. Det var mannen som dominerade det här. Mamman visade sig från början vara väldigt passiv. Visade inga direkta känslor och oro på det viset som man hade kanske kunnat förvänta sig. Utan det var mannen som styrde det här. Det var hans berättelse.
Nu går utredningen in i en ny fas. Ingen tror längre att det handlar om ett försvinnande. Alla är övertygade om att styvpappan och mamman vet mer. Att de till och med kan vara ansvariga. Men i förhören fortsätter de ju att dra samma historia. Bobby försvann ur bilen. Men de gör ett misstag. De berättar en sak som går att kolla upp. På vägen mot Hisingen har hon stannat och tankat bilen på ett ställe.
De berättade, hade i sin berättelse, de berättade att de hade stannat och tankat på en bensinstation längs vägen. Och vi var väldigt snabba där med att plocka in den, ta reda på om det fanns någon kamera där och vad vi kunde se av den.
Utredarna agerar direkt, tar kontakt med bensinmacken i fråga och får fram övervakningsbilderna. Och mycket riktigt, där ser man hur paret stannat bilen och fyllt på bensin. Men man ser också en annan sak. Eller rättare sagt, det är en sak man inte ser. Bobby. Han syns inte i bilen på filmen från macken. Bilderna är visserligen otydliga, men alla som tittar på dem är övertygade. Bobby sitter inte i bilen. Han var inte med på färden överhuvudtaget. Han var borta redan innan bilresan startade.
Det mest anmärkningsvärda var ju att vi såg inte Bobby i baksätet på bilen, helt enkelt. Mm. Vi var ganska säkra på att han fanns inte i bilen där.
Vad tänkte du då?
Nej, alltså det var ju en... Det uppstod ju då mer och mer en tanke om att pojken hade försvunnit på ett annat sätt. Men hur, det hade vi ju liksom ingen aning om i det läget.
De här uppgifterna leder till ytterligare ett beslut.
Vi gick vidare på det viset att efter att de var släppta där så tog vi kontakt med åklagare och tillsammans så beslutade vi att vi skulle försöka oss på en telefonavlyssning helt enkelt av parets mobiltelefoner. Och vi fick ett beslut i domstol om det. Det gav ingenting kan man säga. De få samtal som var, det var mellan de själva. Det fanns liksom ingen kommunikation, det var fullständigt till slutet då.
Nej, telefonavlyssningen gav ingenting. Men det händer en annan sak som ökar oron. Sven Albin och hans utredare kommer i kontakt med styrpappan Eddis förra sambo. Och i förhöret med henne kommer det fram oroväckande uppgifter. Hon berättar om hur Eddie i deras förhållande varit mycket våldsam, hur han är besatt av våldssex. Men hans våldsamheter går bortom det. Det hade även drabbat hennes lilla barn. Eddie hade varit våldsam även mot barnet. Alla de här uppgifterna gör förstås att misstankarna mot mamma Nina och framförallt styrpappan Eddie ökar. Frågan är om bevisen verkligen håller, om det går att anhålla dem på det man nu vet. Å ena sidan så har man graverande uppgifter som talar för att de på något sätt är inblandade. Deras märkliga, likgiltiga beteende, övervakningsbilderna som visar att Bobby inte var med på färden och styrpappan Eddies våldsamma beteende och besatthet av våldsex. Men å andra sidan fanns det inga indikationer på var Bobby kunde finnas eller ens vad som hänt honom. Utredarna hade ingenting konkret som kunde avslöja vad som hänt.
Vi hade ju en misstanke om att pojken på något sätt bragt som livet. Men vi visste ju inte hur och vi visste inte när eller var. Vi hade i och för sig bilderna från bensinstationen men vi kunde ju inte vara riktigt säkra på det. Jag hade själv ett katastrofscenario någonstans i mitt huvud där jag liksom funderade på om man var så skulle vara så djävulsk i sin planering så att man efter att vi hade slutat leta där ute i snöhögarna kring Bäckebol att man placerade dit pojken efteråt så att säga och att de kom fram så småningom. Det var min egen fundering kring detta men vi hade egentligen ingen riktigt bra väg att gå kan man säga. Och där i det här läget så uppstod det en diskussion med åklagarmyndigheten då och huruvida att det fanns tillräckligt för att ta in personerna i fråga och kanske anhålla dem då för de anhållna. Just med tanke på att vi inte hittat pojken och det är med det vi hade då så att säga. Bakgrunden hos mannen och så där vidare.
Men även om ni då misstänkte att han hade bragt som livet så fanns det ju andra scenarier som också skulle kunna förklara föräldrarnas agerande. Han kunde ju ha dött
absolut,
på ett naturligt sätt.
Absolut, så var det ju naturligtvis. Men att han var borta i alla fall på något sätt. Vi hade också här då i det läget tagit kontakt med gärningsmannaprofilgruppen i Stockholm. Och de i ett telefonmöte med dåvarande chefen Paul Johansson och tror det var Eva Fågelsang. Nuvarande chefen och jag och åklagaren, vi hade en diskussion där och GMP-gruppen målade, ja, de beskrev egentligen hur den här mannen, deras uppfattning om den här mannen och hans farlighet och sådär vidare.
Vad var det för bild du fick där då?
Nej, att han hade ju begått väldigt grova brott tidigare och att han var kapabel. Man ansåg att han var kapabel till i stort sett vad som helst.
Åklagaren låter sig övertygas av Sven Albin och låter anhålla de två och de tas in i förhör.
Vi har ju då satt två av våra bästa förhörsledare på paret då och bland annat fick vi kvinnan Harriet Persson som förhörsledare. Och det var väl, kan man lugnt säga, hennes förtjänst då att hon fick ganska snabbt faktiskt, redan efter någon dag eller två, så fick hon kvinnan att börja prata och berätta.
Att anhålla någon, det är en sak. Det kan åklagaren själv besluta om. Men att kunna få igenom en häktning, ja då krävs det mer. För då är det ju domstolen som ska bestämma. Och en domstol vill gärna ha något konkret i bevisväg, något som tydligt är övertygande. Och det fanns ju inte i det här fallet. Men åklagaren beslutar sig ändå och lämnar in en ansökan till domstolen att häkta paret. Det är en chansning. Utredningen fortsätter intensivt, men tiden tickar. Förhoppningen är att hitta något, en enda sak, den där detaljen som kan fälla avgörandet. Men ingenting nytt kommer fram och dagen för häktningsförhandlingarna närmar sig. Det är då det händer. Dagen före förhandlingen vänder allt. Och det är inte några nya bevis som kommer fram. Det är inte någon ny teknisk undersökning som plötsligt gett resultat. Och det är inte något vittne som berättar något nytt. Nej, det är mamman, Nina, som inte längre orkar. Under förhören med henne så har strategin varit tydlig. Att få henne att känna sig trygg, att få henne att lita på förhörsledaren. Och klockan 17 den 16 februari, 2 veckor efter Bobbys försvinnande, begär hon att få tala med utredaren. Och nu kommer berättelsen. Osammanhängande först, men sen allt mer tydlig och detaljrik. Det är en fruktansvärd redogörelse med så grymma detaljer att även den mest rutinerade utredare chockas. Och inte bara de, hela landet skakas om när berättelsen så småningom blir offentlig.
Ja, hon berättar att pojken har utsatts för olika former av behandlingar av mannen. Han har straffat honom när han inte har gjort som han har skulle att göra. Han har slängt ut honom i snön naken. Och han har på olika sätt förgripit sig mot pojken med hjälp av bland annat en dammsugare som han har använt på ett väldigt otäckt sätt. Och som sagt, av detta så småningom så man slänger ut honom i snön naken. Man tar in honom och tinar upp honom med en kamin i huset. Och så småningom där så enligt henne då så får man inte liv i honom igen. Utan han dör av detta. Mm.
Och vad gör man då?
Man diskuterar väl fram och tillbaka. Han läggs väl till en början med ute i en lada. Sen minns jag inte riktigt hur lång tid det går, men till slut bestämmer man sig då för att man ska sänka honom i en sjö. Inte så långt ifrån hemmet där. Så man virar in honom i presenning och slår kättingar om. Så åker man ut den här sjön och sänker honom under isen då.
Nina redogör för ett skräckvälde i det lilla huset i de småländska skogarna. Eddie har med våld och terror styrt både henne och lilla Bobby. Och det han utsatt pojken för kan bara beskrivas som ren och skär tortyr. I början av hennes berättelse pekar hon ut Eddie för allt. Men ju längre förhöret pågår medger hon att hon också inte bara har glömt att skydda sin son. Hon har hjälpt till att plåga honom. Och detaljerna är så vidriga att jag avstår från att återge dem. Men de är värre än den värsta fantasin. Och mamman bär också ett ansvar.
Nej, och det beror ju på om jag förstår det hela rätt. Eller hon säger i alla fall själv att hon kan inte säga nej. Och hon har ingen förmåga egentligen att sätta sig upp mot mannen. Utan hon gör som han säger, så hon är delaktig.
Behandlingen av Bobby gick så långt att han i december slutade gå till skolan. Skadorna efter tortyren var alldeles för uppenbara. Och efter det blev det ännu värre. Han fick stå ut med olika former av våld varje dag. Och sista dagen i Bobbys liv blev den värsta. Efter att ha utsatt pojken för vidriga våldsamheter under dagen, bland annat bränt honom, så tvingade Eddie ut honom naken i snön där han får stå i timmar. När han så småningom släpps in i huset igen binder Eddie fast honom i en stol och där får han sitta en lång stund. Och på något sätt så kommer han sedan upp på övervåningen och lägger sig i sängen. och när Nina några timmar senare ska kolla honom är han livlös. Hon försökte med mun-mot-mun-metoden, men Bobby är död. Då bär paret ut kroppen i laggorn där den får ligga under natten, och nästa dag virar de den med tyger och kedjor, tar med den ut på isen i en närbelägen sjö, sågar upp ett hål i isen och sänker ner kroppen. Allt det här berättar hon i sitt förhör, och efter det här förhöret hade polisen det man behövde för att paret skulle häktas, vilket skedde dagen efter, den 17 februari 2006. När Eddie konfronterades med Ninas uppgifter gjorde han det som ofta händer i förhörsrum. Han bekräftade alla detaljer, men det var inte han som hade gjort det.
Han skyllde på henne och sa att det var hon som hade gjort allt mot pojken, och han hade försökt försvara pojken, och men att hon var väldigt ihärdig. Men hela deras förhållande byggde ju på att han dominerade fullständigt. Han utnyttjade kvinnan i olika sexuella grejer. Han betedde sig på olika sätt. Och, det fanns ju bilder uppklistrade på väggarna i pojkens rum. Sexbilder och sådär vidare. Mm. Så att,
Några dagar efter häktningen åkte polisen med Nina till sjön där kroppen efter Bobby skulle ha sänkts, och pekade ut ungefär var det skett. Polisen kallade in dykare.
Var du med när ni var ute och letade efter kroppen?
Nej, det var jag inte. Jag var inte med, men det var min personal på roten som var med.
Hur fick du veta?
Via telefon. Att man hade hittat det. Vi hade ju hjälp av dykare då från kustbevakningen som var nere. Hon pekade ut platsen. Det var mycket snö. Jag vet att de kom ihåg att de hade väldigt tunna skor och sådär vidare. Men hon pekade ut var det var någonstans, och vi hittade pojken så småningom.
Kroppen efter Bobby bar spår efter de omfattande våldsamheterna. Slag mot överarmarna, slag mot överkropp och ben med olika föremål, kanske vedträn, skador på underlivet, blödningar i hjärnan, förmodligen efter våld mot huvudet. Rättsläkarens utredning visade att Bobby dött av aspiration. Det vill säga att han kvävts av sina egna spyor. Spyor som framkallats av temperaturskillnaden efter att ha stått i kylan i timmar och sen kommit in i värmen. I vaket tillstånd kanske det här inte hade dödat honom. Men han var ju medvetslös, bortom förmågan att kunna göra någonting. I domstolen dömdes både Eddie och Nina för grov misshandel, grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, brott mot griftefriden och grovt falskt alarm. Däremot dömdes ingen av dem till mord. Tingsrätten ansåg inte att åklagaren bevisat att paret haft som mål att faktiskt döda Bobby. Eddie var inte nöjd med domen. Han ansåg att domstolen trott för mycket på Ninas berättelse, så han överklagade till hovrätten. Men den domstolen hade ingen annan åsikt utan fastställde straffet. 10 års fängelse för båda.
Alltså det är det ärendet som har påverkat mig mest känslomässigt överhuvudtaget. Jag tycker det finns en handling som inte jag har konfronterat med till varken tidigare eller senare i mitt polisliv. De övergreppen som skedde mot den här stackars pojken. Det är någonting som inte får ske egentligen.
Det var ju flera gånger under utredningens gång här som ni agerade utifrån ganska tunn bevisning, ganska mera indicier än riktiga bevis. Fanns det någon gång under resans gång som du tvivlade på att ni faktiskt skulle kunna föra det här i hamn?
Nej, faktiskt inte. Jag kände att vi låg så pass rätt hela tiden. Trots att det var tunt så kände vi att det här stämmer inte. Vi måste gå vidare på den här vägen. Jag tyckte vi hade en skyldighet att göra det, och vi fick ju åklagarna med oss på det också, så att i det perspektivet kändes det jättebra faktiskt.
Hennes erkännande blev ju då centralt för er och gjorde att ni hittade kroppen och så vidare. Om hon inte hade erkänt, hur tror du det hade gått då?
Ja, man kan ju bara spekulera i det. Men hade vi inte hittat Bobby så hade du... Det är ju så med andra kroppar som inte har hittats. Det är ju väldigt svårt att döma människor till straff då, misstänkta. Så att det var ju naturligtvis vitalt för ärendet att vi hittade Bobby.
2012 släpptes mamman och styvpappan fria efter att ha avtjänat 2/3 av straffen.
Ja, det är ju så. Det fungerar och det var ju ändå, det viktigaste var ju att de dömdes och att de fick så pass stort straff som de fick trots allt.
Under utredningsgång så kom ni in i det här med hans tortyrintresse.
Mm.
Det måste ju ha varit väldigt speciellt.
Ja, det var det. Det var första gången jag konfronterades med det. För det fanns ju djur. Han hade ju arbetat med djur och gjort attacker på djur som han hade under sin vård. Vill jag minnas i alla fall. Han hade jobbat på något lantbruk eller något. Och även hans sadomasochism där han... det var ju sådana sexlekar som han och kvinnan, mamman då, ägnade sig åt. Och det var ju även det som han gjorde mot pojken, var ju sådana drag, alltså där han med hjälp av olika grejer plågade honom då.
Efter frisläppandet träffade Bobbys mamma en ny man. I början av 2017 fick de ett barn. Ett barn som tvångsomhändertogs av de sociala myndigheterna. Styvpappan Eddie dömdes 2017 för barnpornografibrott efter att polisen hittat barnporrbilder i hans mobiltelefon. Bobbyfallet väckte förstås en diskussion om hur myndigheterna hade agerat. Varför märkte ingen i skolan hur han mådde? Varför reagerade inte myndigheterna när mamman tog bort Bobby från stödfamiljen och flyttade till Småland? Och varför gjorde inte skolan någonting när Bobby plötsligt slutade komma? 2007 stiftades därför en ny lag, Lex Bobby, vars syfte var att stärka barn som befinner sig i utsatta situationer. En lag som i efterhand kritiseras för att vara verkningslös. Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.